Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Mowgli Ekeliv, ni hörde där, i Stockholm på redaktionen. Jo. Och mig då, Per Bjurman, i ett snöigt New York. Mm. Vi ska nu ta och äntligen spela in vårt 312 avsnitt. Det är faktiskt så att vi har redan försökt göra det en gång. Igår, som då var måndag, men hade våldsamma tekniska problem så vi fick lov att postpona på sant NHL 21-vis.
Ja, precis. Verkligen en försenad podd. Och vi har redan suttit och snackat lite grann om det vi ska göra idag. Alltså igår redan och höll på och härjade. Men det var så dålig kvalitet och det var fördröjning på typ 2 sekunder mellan det vi sa. Så det lät ju som två fyllon som satt och snackade med varandra. Och visst, det kanske hade varit en bra podd visserligen. Det kanske folk vill höra. Men vi kände att det gick inte att publicera det här. Och flowet i vårt snack var ju, ja, det var ju som att vi satt på en parkbänk liksom.
Ja, det var ju lite pårökt sådär. Det tog 2 sekunder innan det hade gått in, lät det som. Och sen kom reaktionen. Ja, det var som att prata ut telefon förr i tiden från USA till Sverige.
Ja, exakt. Och vi pratade i mun på varandra för vi trodde att den ena inte skulle svara. Och så började man fortsätta prata och så började den andra svara på det förra man sa liksom.
Så att vi fick lägga ner, ta nya tag, fixa lite med tekniken och nu är vi redo igen, men vi kommer alltså att få prata om samma saker som vi redan har pratat om en gång. För ingen. Men, och det kanske känns tråkigt för oss. Men nu är vi så peppade över att det fungerar igen. Så det här kommer att gå bra.
Precis, och jag har faktiskt sen det här dygnet som har gått skaffat en sprojlans ny burk. En ny dator, va? Så att jag är taggad på att debutera med den här. Faktum är att den förra datorn visserligen, då, den har väl gjort kanske 250 poddavsnitt och sånt där. Så att, det blir spännande att se hur många den här gör.
Får jag fråga, har du kvar det vi spelade in igår? För att jag känner jag våra lyssnare rätt så kommer de att så småningom vilja höra bloopers när det inte har fungerat.
Ja, möjligt att jag kan klippa in någonting från det. Jag tror att det ligger kvar. Jag ska nog kunna komma åt det, ja.
Ja.
Är väl den som har stuckit ut mest hittills, får man verkligen säga. Så, ja.
Ja, ja.
Så att, ja, sen är...
Men visst, om det går åt skogen då så kanske det är dags för Getzlaf också. Ja.
Mm.
Ja, vi är inne i grinden, verkligen. 2 veckor och nu känns det som det bara är hockey, hockey, hockey. Ja. Och det är ju vissa dagar, schemat är lite konstigt just nu. Vi hade en saftig maraton i söndags och så i måndags var det bara en match. Och idag så är det 13, sklenten har varit 14. Så det är riktigt full omgång som väntar när vi har spelat in det här.
Precis, det är lite märkligt egentligen att det är så. Jag undrar om det har något med basketen att göra. För att basketens speldagar tror jag är måndag, onsdag, fredag. Mellan NHL har ockuperat tisdag och torsdag. Jag för mig att jag har hört något om det. Att det
ja, att kanske det. Kanske det. Det är, man måste, man är ute efter tv-publiken nu mer än något annat. Eftersom det inte finns någon annan publik.
Nej, precis. Verkligen, så är det.
Och sen är det, än så länge så undviker de helgerna, framförallt söndagarna, och spelar för mycket för att det har varit fotboll nu. NBA eller NFL-slutspelet. Kommande söndag är det inget, men söndagen därpå då är det ju Super Bowl. Och den
just
vill,
det.
Super Bowl vill NHL inte krocka med. Så i och för sig är det många matcher då, men alla är på eftermiddagen.
Just det. Ja, det förstår man ju. Och jag som Tampa Boy Jan,
ja,
eller vad det heter. Jag är bortskämd här med finalplatser, med inte minst Lightning då, men även Rays i baseball. Och så har ju Tom Brady flyttat och blivit granne med Hedman och ska spela Super Bowl som vanligt.
Det är helt sjukt att Tampa är alltså i samtliga 3 finaler, i fotbollen, baseballen och hockey, har vunnit en, kan vinna en till. Snacka om championship city.
Ja, det är så det funkar. Jag
skulle säga att Raptors som bor där som basketlag nu också vinner.
Ja, just det. Precis, för det tänkte jag säga. Flytta ett basketlag hit så kommer ju de vinna också. Men det har ju Raptors gjort och det var ju strategiskt av dem.
Ja, man får vara imponerad av tempen. Ja, Hörru du, sen senast, vi har lite grejer vi ska gå in på, men vi tänkte vi skulle börja med, det har ju hänt en del sen senast. Och framförallt har vi haft en riktig blockbuster trade. Vi pratade om redan förra avsnittet att det höll på att surna relationen mellan Pierre-Luc Dubois och John Tortorella. Och det blev bara värre och värre. Och så till slut så kom det en riktig fet trade. Jarmo Kekiläinen lyckas trada honom till Winnipeg. Och vi får i utbyte självaste Patrick Laine och Jack Roslovic, eller vad heter han?
Roslovic, Columbus födde Roslovic. Första NHL-spelaren i uttaget tror jag som kom från Columbus som får flytta hem då.
Ja, vad fint för honom. Ja, och det var ju det var som vi brukar säga här, det sjöng till lite.
Precis, alltså jag påstod ju igår då, som du redan har hört, men att det här är den största traden. Ja, sen 2016, sen vi satt och febrade med all rätta över att Shea Weber hade bytts mot P.K. Subban och att Adam Larsson hade gått mot Taylor Hall i en one for one, en klassiker.
Är det verkligen det?
Kommer du på någon större trade däremellan?
Erik Karlsson.
Ja, den är ju stor, men det var ju, men jag tänker som en ren hockey-trade.
Ja, som en ren hockey. Ja, absolut. Ja, det håller jag med om. Mm.
Och det som är lite speciellt vill jag säga här också, det är ju att apropå 2016 så gick ju Patrick Laine som nummer två och Dubois. Så jag gillar ditt uttal på Dubois. men du har en fas när du säger Dubois, för du sätter ju det. Du vet ju att du har det uttalet i dig. Så att, han gick ju som nummer tre 2016, så det är ju verkligen tvåan och trean just det året mot varandra nu.
Ja, och i det perspektivet så kan man ju säga då att Columbus växlar upp. Och det har ju Kekiläinen lite lätt ironiskt sagt också. Det är klart det är mycket bättre att få tvåan i draften än trean. Men huruvida de eller Winnipeg vinner på den här traden, det diskuterade vi igår och det kan vi ju ta igen då. Jag tycker ju att Patrick Laine är... Alltså, det finns en kapacitet hos honom som är nästan gränslös. Alltså om han kommer igång och är i riktig form, då är han ju en av NHLs allra, allra, allra bästa skyttar och alltså målkungar. Alltså jag skulle ju vara jävligt kittlad om jag var Columbus supporter över det. Samtidigt så är ju då alltså, det är en första center som går i andra riktningen.
Och de hittar man inte, de plockar man inte på trädet, vad säger man? De faller inte, nej vad säger man? Hur kan han misslyckas med det?
Alltså, de växer inte på träd.
De växer inte på träd. Alltså, det är så dåligt. Det där är liksom ett av så här go-to-ordspråken som alla har. Jag kan inte ens det.
Man plockar dem inte i träd heller.
Nej, det gör man för sig inte. Jag myntar det istället. Ja.
Det vore kul om man kunde.
Ja,
ja men och alltså han förstärker ju en redan stark centersida där. Jag menar med Scheifele, Stastny och honom. Det är inte många som har tre sådana centra i truppen. Jag kan nästan inte peka på någon.
Nej, och jag skulle nästan vilja lägga till Adam Lowry som jag tycker har blivit en väldigt bra sån pålitlig middle six, bottom six center också. Så det är ju fyra kanoncentrar. Och även om vi tar bort Stastny och leken kanske nästa år när hans kontrakt går ut. Så jag menar Dubois och Scheifele det kommande decenniet kanske om de lyckas förlänga Dubois kontrakt. Det är ju riktigt som vi säger, one-two punch.
Ja, det är absolut. Men ja, och jag vet ju, eftersom vi gjorde det här igår så vet jag att du har ju siffror där du kommer fram till att Dubois det är större värde i honom än i Laine.
Ja, alltså i 5 mot 5 så är det utklassning till Dubois fördel, men sen man får ju räkna in PP också och där är det ju utklassning till Laines fördel. Och jag håller ju verkligen med dig om att Laines potential, den har ju inte levt upp till än. Och visst, det kanske inte Dubois har gjort heller, men det känns som att Laines tak är mycket högre. Om han kan få ordning på alla grejer och liksom figure it out på allvar liksom, i NHL. Så, alltså, hans skott, som du säger, är ju på en extrem nivå. Jag skulle vilja säga att hans handledsskott i alla fall är ju bättre än Ovechkins. Alltså, det finns nog ingen som kan göra mål från så långt håll som Laine kan göra. Alltså, han kan ju skicka missiler från 15 meter upp i krysset liksom.
Ja, det är ett väldigt originellt skott. Han skjuter på något sätt som ingen annan gör. Så man ser med blotta ögat att det här, han har en helt egen teknik.
Brutal katapult. Och som Antti Ranta, kommer ihåg, nämnde någon gång när de sommartränade ihop. Att man ser inte, det är så extremt maskerat. Det går så fort när han skjuter.
Ja, ja, det är sant det du säger. Att han skjuter på långt håll på samma sätt som andra skjuter på nära håll. Det blir samma effekt.
Ja, precis. Så att, Visst, ja, jag tycker verkligen att Laine är något speciellt och kan fortfarande förstå naturligtvis att han gick före Dubois i draften. Men sen är det ju, om jag ska komma till de här Dubois-siffrorna i 5-5, så är det ju, ja, men det jag pratade om då var ju till exempel en sån grej. Lite luddig statistik, men det finns mycket fog bakom det. Expected goals i 5-5, och där ligger ju Dubois under sin NHL-karriär på 54%, att det väntas göras klart fler mål framåt när han är på isen än bakåt. Medan i Laines fall är det ju faktiskt minus. Alltså han ligger på 44% i sin tur. Så att han är ju verkligen ingen play driver i 5-5, utan han är ju en one trick pony lite grann.
Ja, det har man ju pratat om många gånger. Han är lite endimensionell, Laine. Han är en skytt och en målgörare, men inte så mycket annat på den här nivån.
Nej, precis. Så att Dubois har ju verkligen utvecklats mycket också. Alltså man ska komma ihåg att han draftade sig som en winger. Eller ja, juniorkarriären var han framförallt en ytterpåvar då. Man trodde inte att han kanske skulle ha centerrollen i sig och det defensiva ansvaret och det drivet i sig att kunna leda en kedja på det viset. Men det visar ju Columbus direkt, och även om han har haft en märklig relation uppenbarligen med Tortorella, så har han ju utvecklats enormt under sina år i NHL och blivit en mini-Bergeron lite grann, en Ryan O'Reilly-typ.
Ja, det är ju kittlande. Ingen av dem har ju börjat spela än och kan inte heller, för att Laine måste fixa visum till USA och sen karantän, och Dubois, som är kanadensisk medborgare, han kommer ju in direkt i Kanada men måste sitta i karantän länge där uppe. Men det ska bli spännande att se. Samtidigt finns det ju ett par X-faktorer i båda fallen. Åtminstone i Laines fall är det två. Vi ska se att han kommer överens med Tortorella. Det är ju alltid ett frågetecken i Columbus. Även om han nu förnekar det, så är ju det garanterat ett av skälen till att Dubois inte har velat vara kvar i Columbus. Och Patrick Laine är ju ingen slätstruken person i mängden.
Nej.
Så man vet aldrig riktigt hur liksom dynamiken mellan dem artar sig.
Nej.
Men sen är det också som vi har varit inne, vi var inne på det igår, att bägge två hade väl egentligen drömt om en roligare adress än den de kommer till. Den ena kommer till Kanadas Columbus och den andra till USAs Winnipeg.
Ja, precis. Det är det som är så ironiskt och lite kul från general managernas sida liksom, om de ska uppfylla deras krav. Ja, då skickar vi det till motsvarigheten i Kanada istället. Så lycka till! Liksom.
Ja, och det innebär ju att det kanske kan vara svårt för bägge klubbarna att behålla dem på längre sikt.
Ja, jag kommer på en sak apropå det som talar för Laines fördel, att han ser ut som en sån här Amish-snubbe liksom. Nu kommer han till Ohio, det blir ju perfekt. Han kommer ju platsa perfekt bland befolkningen där.
Ja, nu...
Förlåt.
Ja, nu kommer du in på hur folk ser ut och så också.
Ja, ja. Nej, det får jag nästan klicka bort.
Att han är Amish. Det är framförallt i Pennsylvania det finns mycket Amish-människor.
Ja, det kanske var snarare till Philadelphia som det var snack om ett tag på Laine. Han skulle hamna till då.
Ja, och Dubois, han vill ju som detta vackra efternamn, ni har förstått att jag tycker att det är
Dubois.
Han vill ju helst till Montreal. Det är ju där han hör hemma, så att säga.
Ja, precis. Det kom ju... Elliot Friedman har varit inne på det att... det var ju väldigt långt gångna diskussioner med Bergevin där, och att de kunde släppa Kotkaniemi i utbyte mot Dubois, men att Columbus och Kekkeläinen där ville ha naturligtvis Nick Suzuki i så fall om de ska släppa sin första center. Mm. Och där, med tanke på Suzukis fantastiska start på den här säsongen, han har ju nästan slått rekord i Montreal, så var inte det på tal.
Nej, det ska man, i det här läget ska man ju inte trada Suzuki mot Dubois.
Nej, jag vill lägga till också att Kekkeläinen har varit inne lite grann på intervjuer att den här dealen, vilket man kanske har räknat ut själv visserligen, men att den här dealen med Winnipeg, att få Laine då istället för Dubois och även Roslovic, den har legat på bordet länge, kanske ett halvår eller mer än så. Men att man har på båda sidor sonderat terrängen, kollat med andra klubbar, se om man kan få någonting bättre fram till nu. Och det blev ju akut i slut när Dubois och Tortorella inte ens kunde nästan se varandra i ögonen, höll jag på att säga. Men när Dubois faktiskt spelade så dåligt som han gjorde, så att han blev ju inte bänkad bara för att Tortorella var sur på honom. Han blev ju det rättmätigt, för att han gav ju inte sitt yttersta. Det såg man ju när de zoomade in hans byten mot Tampa där i torsdags förra veckan. Ja. Att han visar att han ville bort rent fysiskt.
Ja, absolut. Ett plus för Columbus är att de får en ny hängiven supporter i Jarkko. Päiviniemi, vår vän, vår finländske vän, han håller ju inte på lag i första hand, utan han håller ju på sina finska hjältar. Och nu kommer han att överge Winnipeg, så skvätter de.
Precis, och det var inne på igår också att det är en stor fördel för honom att han slipper vänta 2 timmar till, i våra liksom, införpoddar och sådär när vi kommer till W. Utan nu kanske bara dröjer 25 minuter så är vi framme vid C och Columbus liksom, och då får han sitt linesnack liksom.
Ja, och då har vi haft Carolina också, så då kan han slå av.
Ja, precis. Då har han, aha, där är Väinen och line. Då stänger jag av. Jag är nöjd. Det är bra.
Dallas kan ju också vara med.
Just det, men det kommer ju snabbt där också.
Ja.
Och så har jag Rantanen på Colorado.
Ja. Ja, grattis Jarkko, du behöver inte lyssna så länge på de här poddarna. Apropå det, Jarkko har varit, han har jublat här under förmiddagen när jag vaknade, för att jag gav honom ett trade-förslag i fantasy som han högg på som en kobra.
Jaså, det vill vi höra.
Han har ju haft Elias Pettersson och är helt knäckt över hur klen inledningen har varit på säsongen för honom. Men jag är ju helt övertygad om att Elias, att det snart kommer en våldsam islossning. Ja. Så jag, och dessutom är jag lite för ivrig som general manager i fantasy. Jag vill ha förändringar hela tiden.
Det är en liten Rutherford som sitter där på New York Dolls kontor.
Mm. Jag har väldigt svårt att bara sitta still. Alltså jag vill traila och jag vill ta från waivers hela tiden. Det är ju det som är kul.
Ja,
men
ja,
det skulle vara livsfarligt att ha mig som GM för ett riktigt lag. Jag skulle förändra trupperna helt och hållet.
Men känns att vi två skulle vara varandras motpoler. Jag skulle vara lite så här Ron Francis och alldeles för seg och liksom ha mycket tålamod med prospect, så inte förhastat och sådär.
Nej, du är så försiktig. Ja, men han fick, och vet du vad han fick i utbyte? Han har ju en gång försökt själv. Han ville ha Ovechkin mot Elias Pettersson, men där
gick gränsen.
Där gick gränsen, men jag kom på att jag ville ha Elias, att han stod på gränsen till genombrott nu, så han fick Matt Barzal.
Okej, ja men ja, visst, Barzal tror jag kan explodera lite ytterligare i år, men han är inte ens nödvändigtvis en typisk fantasy-spelare, för att han skjuter till exempel inte så mycket.
Ja, exakt.
Så att den köper jag, skulle nog föredra Elias Pettersson i fantasy än före Barzal. Bra. Ja.
Men nu var det också som Jarkko sa, han var väldigt glad över att slippa heja Elias Pettersson också.
Ja, just det, han är ju inte blågul om man säger så.
Nej, han är ju inte det. Kul. Han är, blir väl, är det något han inte tycker om så är det unga svenskar som blir hypade på det sättet.
Nej, precis. Så att Nylander, Pettersson och så vidare, det står väldigt lågt i kurs.
Men han har fortfarande Erik Karlsson i sitt lag. Men jag har frågat lite där också. Han är sugen på att göra sig av med honom med.
Okay. Ja, jag förväntar mig en trade nästa vecka då, när vi snackar igen.
Men du, apropå trader, det är väl inga som man vet är nära förestående nu, men det går alltid att spekulera om, Jonte.
Ja, precis. För förra veckan då blev ju till och med rubriken stora bytesaffärer på gång. Men då syftar vi på de här två spelarna separat. Men så visar sig att de blev ju bytte mot varandra, helt enkelt.
Ja.
Jag säger en sak till där också, som gör att jag lutar lite åt Winnipegs vinst i den här traden i nuläget, innan vi kommer in på lite andra trader. Det är så typiskt mig så här, som tittar på lång sikt, Ron Francis-stil lite grann. Men att Winnipeg rent kontraktsmässigt, lönetagsmässigt har lite mer kontroll över Dubois nu, för att han har ju ytterligare ett år till på sitt kontrakt, medan Laines går ut efter den här säsongen. Och så baseras hans nästa lön på vad hans nuvarande lön är nu, inte hans capet utan hans lön just den här säsongen, och det ligger på 7,5 miljoner dollar, så att det är utgångs, ja, plus 10% ska det bli för att de ska kunna förlänga det kontraktet, och det kommer de väl att betala, men ja, det ska de lösa nu i sommar i alla fall, medan Dubois har de ju ett år till då i med en capet på bara 5 miljoner nästa år. Så att, och han blir inte UFA förrän 2024 tidigast, och i Lines fall så är det 2023. Så att rent lönetagsmatematiskt så vill jag påstå att Winnipeg klarar sig lite bättre också.
Ja. Okej. Men du, om vi får spekulera lite. Jag tycker det är väldigt roligt att gå in på hur fantasifulla de än är. Det finns ju några sajter som listar trade rumors. Och det är alltid spännande. Ett namn som vi glömde när vi pratade här igår, för då, det var då det började hacka riktigt i den här sändningen.
Ja.
Är ju Keith Yandle, ett intressant namn, eftersom innan, precis innan säsongen började, så var det ju snack om att han skulle inte få spela. Florida ville bli av med honom. Sen kom han i och för sig in och gjorde succé om år och så direkt. Men nu är ett rykte att han är beredd att ge upp sin no-trading-klausul om Boston. Då.
Ja, just det. Är han Massachusetts-kille kanske? Det gör jag för mig att han är.
Ja, han är väl det.
Ofta brukar vara snack om att Yandle till Boston, att han själv vill det i alla fall.
Ja, ja, och de skulle ju behöva en profil till på backsidan nu när Chara och Krug har försvunnit.
Ja, precis. Inte minst just en sån kanske PP-typ. Alltså att Yandle skulle gå rakt in där med Marchand och Pasternak när han är tillbaka och Bergeron. Liksom att, visst, jag tycker Grzelcyk som har tagit över den här rollen gjort det ganska bra hittills. Men han är ju lite poor man's Krug.
Ja.
Så, får man ändå säga. Det är inte ja, riktigt visst. Samma kvalitet.
Men om man behöver något så ja.
Ja. Ja, det är i och för sig intressant. Men det är ju en fet cap hit och Boston ligger väl inte kanonbra till mot lönetaket. Så det måste ju skruvas lite där om det ska gå till. Men absolut, det känns inte som en klockren situation för han i Florida där. När han faktiskt, ja, även om han fick spela till slut så blev man ju satt verkligen åt sidan. Lite i frysboxen under campen och agenten var ute och svingade och sa att ni försöker få min klient att häva sin no-trade-klausul. Det här är fulspel.
Ja.
med den rösten. Hallå, hallå. Ja, nej, så det är väl relevant. De namnen som jag hade på min lista är ju lite tråkiga, för att jag har ju listat massa kommande UFAs, vilket ju normalt sett är trade targets.
Mm.
Ja, i normala fall en sån kontraktsårssäsong. Och då blir det ju lite bekanta namnet, som att det var många som skrev ettårskontrakt här inför den här säsongen som ja, helt enkelt är UFAs även nästa free agent-period. Och det är ju till exempel Taylor Hall som ju, ja, om inte Buffalo flyger här, vilket de inte gjort hittills,
nej,
då kanske det blir det där alternativet som vi pratade om redan då, att Buffalo får skicka vidare honom igen, men åtminstone får väldigt bra utbyte förmodligen.
Ja, men det känns ju som att det var del av planen också med att signa honom.
Ja, precis. Det var en win-win.
Ja. Ja.
Och jag nämnde även igår Tyson Berry, som ju, ja, vi ska ju inte dra för hastade slutsatser efter 2 veckor, men som sagt, som jag sa till dig i alla fall, och inte som sagt för lyssnarna, men Edmonton hade ju alltså det bästa powerplayet i NHL på 40 år förra säsongen. Bättre än alla Gretzky-upplagor av Edmonton. De låg på 29,5% förra säsongen, och det är den högsta siffran alltså sen typ 78 Islanders någonstans. Så att, och då tänkte man ju att Barry blir inringd av Connor McDavid, säger kom hit och spela i vårt PP, det blir kanon. Oscar Klefbom är skadad så vi behöver det. Han gör det, Barry. Det är en ganska låg summa. Jag kallar ju ett av de bästa kontrakten som skrevs. Men hittills på 2 veckor så ligger Edmontons PP på 11%.
Ja.
Så att vi får se. Och Edmonton, om inte de lyfter, då kanske Barry blir en sån där deadline acquisition någonstans.
Ja, för Kleffi kommer ju tillbaka nästa säsong då.
Förhoppningsvis. Mm.
Adam Larsson är ett annat namn just i Edmonton. Som jag har sett vissa spekulationer om, hans kontrakt går också ut. Han skulle kunna bli trade bait rätt så snart. Jag menar, finns ju potential hos Adam. Många klubbar som skulle vilja staga upp inför ett slutspel med honom.
Precis, alltså han blir ju, jag vet inte om han har fyllt det, men han blir 29 år i år.
Ja.
Så att han börjar, det känns som att han fortfarande har lite i sig, men han är, ja, vi får se. Men jag håller med om att som en bottom pairing guy, att få in Adam Larsson som sin back 5 eller back 6 inför ett slutspel, det skulle nog de flesta lagen ta emot om man har råd med honom.
Ja, det tror jag också. Du, det är intressanta rykten. Jag gick in på en sån här sida som listar rykten, och det är 2 coacher som redan hänger löst.
Mm.
Tydligen. Jeff Blashill is to be fired soon. Och DJ Smith i Ottawa on the hot seat.
Vad är det för mäktiga källor du har på det här?
Nej, men de är NHLTradeRumors.com och de dammsuger ju marknaden på rykten.
Ja, precis. De brukar ju hänvisa lite hit och dit här och var från de snappar upp på Twitter och från insiders och så vidare.
Om vi tar dem en för en då, så Blashill har jag tyckt borde få sparken för länge sedan. Jag tycker inte att han är någon NHL-coach. Och det här laget behöver, även om de inte ska gå till slutspel i år, så behöver de någon som hjälper dem att undvika att den här florakulturen slår rot och kan hjälpa de unga spelarna att utvecklas. Och han är verkligen inte den mannen. Det finns ju alternativ. Fan, ta in Gallant eller Boudreau. De är bara väntar på att få ett samtal.
Ja, det känns som att galom. Nej, det var dåligt uttal. Alltså, nu försökte jag. Det där var ju pinsamt att försöka låta franska näsigt. Nej, vi säger
Gerhard.
Det känns som ett, jag vet inte om det är den klubb som han drömmer om att komma till nu. Han har ju ganska högt värde trots allt. Ja. Galant, eller Gerhard. Men för Detroit skulle det vara perfekt med tanke på vilken fart han fick, vilken sprutt han fick på Vegas och deras utdömda spelare.
Det är en rik klubb, de kan betala mycket för en som coach som eventuellt tvivlar. Coacherna får man betala mycket man vill.
Precis, de är inte med i någon lönetaken och sånt där, utan där är det bara pytsa så mycket man vill.
Ja, och åtta var det då. Vi tyckte att vi såg positiva tendenser i början av säsongen, men sen har det gått fullständigt åt skogen. Och matchen igår kväll, den enda då på schemat borta mot Vancouver, var de otroligt usla.
Ja, precis. Alltså 1-7 mot Vancouver. Och de torskar ju en väldig massa matcher idag där mot Winnipeg.
Ja, och jag har fått min bild av Matt Murray totalt bekräftad. Han är verkligen inte värd kontraktet han har fått där uppe.
Alltså bästa målvaktskontraktet som skrevs inför den här säsongen, det fick Matt Murray, och vi, ja, i princip hela hockeyvärlden rynkade på näsan direkt. Men då pekar han på sina dubbla Stanley Cup-titlar och säger att jag är kanon. Men han har inte varit bra på flera år sedan dess. Nej. Och han lyckas ju inte täppa till det bleka och åtta försvaret, utan det är ju skytteltrafik, det höll jag på att säga.
Och till och med en så försiktig GM som du har ju droppat honom i fantasy.
Ja, men alltså det var ju katastrof. Nu blir folk oerhört skeptiska till mig när de hör att jag överhuvudtaget har haft honom i laget. Ja. Men jag glömde bort målaktet lite. Jag har ju ganska nu mina utspelare, men jag har ju katastrofalt på målaktssidan. Så Matt Murray skulle försöka hjälpa mitt lag då, Åsegatan Cranes, men det skett så.
Ja, det skulle jag vill ju att det ska hända saker, så gärna nya coacher för mig. Synd om dem kanske som personer, men här är en rough brand, osentimental.
Ja, jag håller med. Men jag återgår lite grann till min UFA-lista där med, ja, nu, ja, men typ Ryan Getzlaf kanske rör på sig till slut efter att ha spelat hela karriären i Anaheim. Vi får se hur det går den här säsongen. De kanske kan blandas i slutspelsrace ändå. Vi får se, men gör de inte det, då känns det som att hela den gamla Anaheim halvdynasti truppen, den kärnan är slutligen avvecklad om Getzlaf lämnar också. Han har ju liksom no trade protection i sitt kontrakt, men kan han komma förstärka något slutspelslag med sina 125 slutspelsmatcher i bagaget, så kanske det kan vara en win-win.
Ja, men jag tror att Dax är lite bättre än vad vi, och inte minst jag själv, fått för oss inför säsongen. De har framförallt gjort bra intryck defensivt, tycker jag, under de matcher jag har sett dem, och det bekräftade väl Raquel lite när jag pratade med honom i söndags, att de har lagt om försvarsspelet och spelar mycket tajtare, och han tyckte att många backar var väldigt bra. Chattenkirk kom in perfekt bredvid Hampus Lindholm, och han lyfte fram även Hackenpää.
Just det.
Eller Hackenpää, vad heter han?
Hackenpää skulle jag säga. Ja,
han verkligen hyllade honom. Så att, och det har ju varit väldigt målsnåra matcher de har spelat. Det kan bli lite intressant med Dax.
Precis, och Gibson i kassen är ju inte klappkass heller. Kan han få lite hjälp från försvarsspelarna i år, så har de ju en kanonkeeper där. Så att...
Det är en av dina stora gamla idoler, John Gibson.
Ja, det är det. Jajamän. Jag fortsätter ju hävda att Gibson är en av ligans bästa keepers som har spelat i ett dåligt lag.
Ja, när jag tänker på honom och det här hånet som Kings kom med, när de la ut bilder på hur han bars in på en sån här kungastol.
Ja, just det.
Jag tänker alltid att du var en av dem som bar honom.
Ja, det kanske jag var. Ja. Mentalt, i alla fall.
Ja.
Nej, jag har inte så många fler namn som känns värda. Och liksom, det, jag menar, Derek Stepan liksom, i Ottawa, han kan väl skickas vidare igen liksom, vid deadline.
Ja, många i Ottawa känns som de kan bli aktuella för fritt.
Ja, precis. Och även Detroit som skrev ettårskontrakt med alla sina nyförvärv i princip i somras. Ja. Eller i höstas blir det då.
Bobby Ryan har ju fått det lite... Han har ju sett pigg ut i Detroit. Han kanske...
Han är en av dem, ja. Ja, han gjorde alltså... Var det 4 mål på sina 3 första matcher eller någonting? Och det tyckte jag läste var den bästa siffran i Detroits 100-åriga historia.
Nej, det kan inte stämma.
Det låter helt sjukt, men jag tyckte det stod det i sändningen. Det låter helt bisarrt.
Ja,
det är en bra start i så fall, får man säga, för Bobby.
Ja, det får man. Och att också en sån som skulle liksom spetsa till en anrättning någonstans. Typ Tampa.
Ja, jag vet inte om det är just den typen som Bobby vi ska få in. Men absolut, han skulle kunna vara en deadline-värvning någonstans.
Ja.
Speciellt om han liksom studsar tillbaka i år. Mm.
Mm. Du, jag såg en annan nyhet idag. Lite kul, den är väl inte så omvärvande precis. Men den är mycket välrenommerade kommentatorn John Forslund. Mm. Mm. Han flyttar till Seattle och blir Krakens första play-by-play-man.
Där ser man, ja. Mm, det visste jag faktiskt inte jag. Jag har missat det. Mm.
Deras första tunga värvning.
Ja, precis. Alltså, jag gillar ju Forslund. Jag tycker det är en av de bättre kommentatorerna. Han har ju varit Carolinas kommentator i väldigt många år. Men också utnyttjas då nationellt. För att han är så bra. Och jag hoppades ju verkligen inför den säsongen att han skulle bli Tampas nya liksom, kommentator. För Tampa sökte ju också det jobbet med tanke på att Rick Peckham, som varit där så otroligt länge, slutade. Och Forslund sa att han var intresserad, men icke. Och så hamnade han i Seattle istället. Det var tydligen mest lockande då.
Ja, ja, det är ju spännande såklart där. Men han är en av de bästa, det är ju så. Och dessutom är han ju välbekant från EA Sports också. Det är ofta han som har varit kommentator på tv-spelet. Men det, apropå kommentatorer, så var ju Mike Babcock gjorde ju comeback. Visade sig för första gången i NBC-studion i söndags.
Ja, det missade jag. Alltså, jag vet ju om att han gjorde det, men jag har inte sett, jag såg inte den sändningen.
Den visades inte i Sverige, förstår jag. Jag är ju kluven till det här. Alltså. Jag tycker ju att han... Men det kommer några frågor där om det han har blivit anklagad för, lite snällt. Mm. Och Marner säger nu att det var ett missförstånd, men att han ångrar sig djupt. Och sen sa de att det är många spelare som har spelat för dig och har mycket synpunkter på hur du har varit. Och han dribblar något om att det inte har varit personligt, han har bara velat göra dem till bättre hockeyspelare och bla 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 bla. Alltså jag är ju en kristen man. Jag tror på att vända andra kinden till och tror på förlåtelse och försoning. Men jag tycker att han skulle ha behövt visa lite mer insikt kanske. Och vara mer sincer i sitt förståelse för vad en sån som Johan Fransén har gått igenom till exempel.
Just det, du har blivit kristen på äldre dag, inte så?
Jag är krist. Jag tycker bara om att säga uttrycket, I'm a Christian man. Jag är uppvuxen med kristna värderingar, för fan.
Ja, ja.
För fan.
Ja, men jag köper precis det du säger. Jag tycker det är lite konstigt egentligen att anställa honom då.
Ja, det är, alltså, de ersätter den ena fyrkantiga gubben med den andra.
När de får bort Mike Milbury liksom, då tar de in Babcock. Och man trodde liksom att kulturen skulle rensas upp lite uttaget också när Don Cherry försvann i samma veva.
Ja. Nej, men du vet, är man en av the boys i NHL, då har man alltid jobb, verkar det som.
De ser ju pengar i det här, att det är klart att det är liksom, ja, att folk kommer ändå se när Babcock tycker någonting. Liksom, att han är ett namn naturligtvis och att det är lite kontroversiellt, men det är ju inte moraliskt.
Han var ingen vidare heller. Han har aldrig gjort tv på det sättet förut och han visste inte vilka kameror han skulle titta i. Och så. Verkar lite darrig. Men vi får se, man måste väl ge honom en chans också, antar jag. Och men man förväntar sig ju att den som leder i studion ska säga, du Mike, är nu i period på, så hur skulle du kränka spelarna nu för att få dem? Vilka skymfer och förolämpningar skulle du ta till?
Jag tycker det är konstigt. Jag tycker det är fel av NBC. Tveklöst.
Ja, det var många spelare som slog av TV. Tror jag att jag törs säga.
Ja, inte minst Johan Fransén. Han, gudskelov, såg väl inte det där visserligen, men ändå.
Nej, men vad heter han? Mike Commodore slog någon.
Ja, han slog verkligen av TV. Där har vi nog den värsta fienden.
Ja, han slängde ut TVn helt och hållet.
Ja, precis. Den ligger någonstans på backen nu. Den är...
Vad har vi mer? Ska vi ta det vid huvudnumret?
Vi får nämna Washington tycker jag också.
Ja, just det. Det måste vi göra. Det har ju varit lite knas där för dem med covid-problem. Så tillvida att de fyra ryska stjärnorna är ju avstängda i fyra matcher för att ha brutit mot covid-protokollet. Under en resa här så umgicks de på rum utan masker ihop och det är inte tillåtet.
Nej, och det var ju... kraftigt agerande av NHL. Det är ju liksom, det är ändå kaptenen, det är självaste face of the franchise, en av de stora fixstjärnorna i hela NHL. Alex Ovechkin som är en av dem som straffas, och jag menar, vilket hårt slag för Washington, blev av med sin första keeper dessutom, och så, jag menar, Kuznetsov och Orlov är inga dåliga pjäser för dem heller.
Nej. Och man kan ju då tycka att det var väldigt hårt av ligan. Det är inget våldsamt brott de har begått, men reglerna är reglerna, och de måste hålla. Som det här ska fungera, så måste det ju vara noga med de här covid-reglerna, och det var klantigt av dem. Jag pratade med Becky som det här, han sa att det är en läxa för oss alla, inte bara för de här fyra som råkade hamna i det här nu, utan för alla. Vi är en läxa att ta till oss. Vi måste följa reglerna noga.
Precis, och det skickar ju signaler till hela NHL, till alla andra lag och spelare också. Vad som händer om man missköter sig. Och sen, visst, Ovechkin gick ut och bad om ursäkt, och alla har ju verkligen så här sagt, det lever ju lätt också att ta på sig delar av skulden liksom. Alla, vi måste förbättra oss och det här är inte okej, och vi tar straffet tveklöst så där liksom. Men samtidigt gick ju Ovechkins fru ut på Instagram, både på ryska och på engelska, för det var ingen snack om vilket budskap hon ville få ut, om att jaha, logiken är tydligen att det är helt okej att kramas på isen och hålla på i omklädningsrummet. Där smittar inte, men på hotellrummet, där smittas corona. Så det är väldigt sarkastiskt liksom.
Ja, jo, men det kan hon ju ha en poäng i, men fortfarande är det så att reglerna är sådana nu, och då måste man förhålla sig till det.
Precis, och jag förstår lite grann som att på NHL också, att nu är San Jose än så länge inte fått komma hem.
Nej.
Liksom, och sådär. Och i Kanada är det ju lockdowns lite här och där, så att man har fått dispens från regeringen att få hålla igång NHL liksom. Så att då måste NHL utåt visa verkligen att man efterföljer sina regler, annars ser det inte alls bra ut mot de här myndigheterna och så vidare, utan man måste ju statuera exempel helt enkelt, så att det blir trovärdigt.
Helt korrekt, ja, alldeles riktigt. Ja. Ja, men nu då, ska vi ta och titta på det vi har förberett oss för?
Ja, precis. Vi har en liten special den här veckan. Så att det tycker jag väl att vi...
Utan nu får vi prata sånt vi inte har pratat om redan.
Ja, just det. Det här är faktiskt helt färskt material för oss båda. Det blir lite kul.
Ja, vi ska ta ut... Vi har sagt att vi ska nämna... Vi tar ut 5 spelare som på olika sätt har gjort intryck på oss. 5 per division. Jonte har 2 divisioner, jag har 2 divisioner. Och Jonte har snott åt sig Central och West eftersom de är intressantast.
Nej, jag vet inte om jag tänkte så, jag bara tog 2.
Ja, men då tycker jag du kan börja med 5 man i Central.
Ja, precis, vi gör så, sen så tar du 5 i East, North. Kan jag ta. Nej, North. Ja. Bra. Eller förresten, vi ska ju följa vårt schema, då är North nummer 1. Ska du börja?
Ja, okej.
Viktigt är, vet du, nu lyssnarna måste hänga med.
Okej. Nej, men som säger så, det är Joe Pesci i Dödligt vapen. Okej. Fast mycket fortare.
Okay. Jag tänker bara på Brett Pesci.
Okej.
Ja.
I North, den helkanadensiska divisionen, där har ju hela Montreal Canadiens utmärkt sig enormt mycket genom att ta poäng, vinna eller förlora i OT samtliga matcher, och då har de fortfarande inte spelat hemma i Bell Center än.
Nej, precis. Det är väldigt imponerande.
Och samtidigt så vill vi ju varna för att det som hände tidigt i säsongen inte nödvändigtvis säger så mycket om hur den slutar. Vi har varit med i många gånger med lag som har rusat i oktober och fansen har blivit helt nippriga och sagt att det här är säsongen när jag kommer ända, så blir det ingenting i alla fall. Nu är det här en mycket kortare säsong, så att det betyder väl lite mer nu ändå hur man startar. Så.
Ja, exakt, det tror jag också. Men jag håller med dig, vi ska inte ropa hej igen.
Men det finns också flera spelare i Montreal som står ut för mig. Du har ju redan nämnt Nick Suzuki som fick sitt genombrott under slutspelet i bubblan. Och har bara fortsatt, ja, det gäller ju hela Montreal, de har ju bara spunnit vidare på det vi såg då. Och verkligen vuxit ännu mer, och han kanske då framförallt, han har ju varit otroligt bra. En attraktion att se, och han gör liksom allt rätt.
Ja, exakt. Alltså, dels är han ju en rätt så effektiv spelare så, men framförallt är han ju ögongodis att se på isen. Alltså vilken teknik!
Ja,
alltså. Det är ju mitt gamla uttryck som jag brukar applicera på lite väl många spelare. Men jag tycker Suzuki passar på det. Så att det känns som att nervtrådarna går ut ända ner i klubbbladet liksom.
Ja.
sån extrem precision i allt han gör. Och kontroll på sig själv.
Ja. Ja, fantastiskt. Men jag vill också lyfta fram ett nyförvärv i Montreal som jag också blev imponerad av. Det är Tyler Toffoli då. Ja. Han har gett lite, han har gett dem en dimension och kanske inte riktigt har haft förut, men ja, man kan ta både honom och vår favorit
Josh
Anderson. De har ju bidragit med mer, de är ett power forwards liksom, som har gett dem mer kraft och mer fysik och samtidigt fart. Det var ett misstag av Vancouver att släppa, för de ska jobba hårdare för att behålla Toffoli, tror jag.
Precis, de hade ju knapert med löneutrymmen, men det går ju alltid att prioritera liksom.
Ja, exakt.
Och han snackade om att han straffade Vancouver för det. Alltså, ja. Hattrick och ja, hur många poäng gjorde han egentligen på de där matcherna mot Vancouver? Det var ju sanslöst vad han straffade dem.
Ja, jag det jag syns nästan bara kunna ta Montreal-spelare här.
Ja, egentligen.
Petri och så här. De har grymma. Och så har de en andra målvakt. Du har ju klagat på det här med att det är så dyrt. Men det var klokt med Halak också.
Men Allen.
Ja, Jake Allen, förlåt.
Man blandar ihop dem, för de har väl varit målvaktspar i St. Louis en gång i tiden.
Just det, de två, ja det gör man. Faktiskt.
Och Halak har ju varit i Montreal.
Ja, men jag kan inte bara ta Montreal-spelare, utan jag riktar strålkastaren mot Mitch Marner i Toronto nu. Han har också inlett säsongen extremt bra. Han spelar jävligt mycket, han leder på poängligan. Och verkar ju ha... Han har ju varit bra i flera år, men han har tagit ett steg till nu. Det känns som att det här att han har Sheldon Keefe som coach istället för Babcock bara ger bättre och bättre resultat.
Ja, precis. Alltså, när man liksom pratar om den klassiska Fantastic Four där i Toronto med honom, Tavares, Matthews och Nylander, så känns det som att ändå Matthews är pricken över iet. Det är han som är the face of the franchise, den stora stjärnan liksom. Men de senaste 4 åren så undrar de inte Marner har vunnit den interna poängligan 2 eller till och med 3 gånger.
Ja.
Han är ruskigt bra. Och sen får han ju mycket förtroende även i defensiva situationer. Han är ganska komplett egentligen. Han är ju ingen stor presence så. Men han är en extremt smart spelare. Han vet ju alltid vad han ska göra med pucken och ha full koll på sina medspelare och sina defensiva skyldigheter och så vidare också. Det är lite så här Braden Point-typ tycker jag, fast ytterforward.
Ja, det är en bra jämförelse. Det är det faktiskt. Han är Kanadas egen Braden Point där. North-divisionens Braden. Mm. Tråkigt för Toronto är att de har lite skador nu. Thornton blir borta ett tag. En liten bummer. Och nu är Jack Campbell kommer det besked om är borta i flera veckor. Så nu vill det till att Andersen, att dansken håller.
Precis, för att vi har ju pratat så mycket om inför den här säsongen att 2 bra keeprar krävs. Det är därför Montreal tog in Allen liksom, för att man måste kunna gå på 2 keeprar. Det kommer inte hålla att spela sin målakt 56 matcher på kort tid.
Ja. Men i den här, jag har gjort den här genomgången inte bara att de är bra, utan överhuvudtaget som det finns anledning att diskutera fem spelarna. Och då måste man lyfta fram Elias Pettersson. Han har haft en, det har vi redan varit inne på i min trade där med Jarkko. Det har inte börjat bra för Elias. Han har bara 1+1 på alla de här matcherna. På 8 matcher. Och man ser på honom själv uttryckt frustration över att det går som det går. Man ser att han, det är ju fascinerande. Man kan vara en av världens bästa på det man gör. Och det är han. Och ändå förlora självförtroendet. Det är fascinerande.
Ja, det är svårt. För jag tycker det är okaraktäristiskt honom. Liksom. Jag tycker att han har varit synonym med självförtroende och liksom kunna ta press. Liksom. För som han varit inne på, alla omgivningar han har varit i så har han hanterat det sömlöst. Alltså när han var i Hockeyallsvenskan och slog igenom där som junior och när han satte juniorrekord efter juniorrekord i SHL med Växjö och sen han kommit över till Vancouver så har man förhoppningar på honom, men man börjar med honom i tredje kedjan, men häpp, så var han uppe i första kedjan och bäst i laget. Så att, och när han varit med i landslaget tycker jag han varit bra också. Visst, JVM kanske lite besvikes då, men jag tycker alltid att han har liksom motsvarat eller överträffat förväntningarna. Och nu, den här säsongen, så tror jag att förväntningarna var högre på honom än någonsin. Visst, jag återkommer igen till The Hockey News ranking där, när de höll honom som en bättre spelare än Matthews Ovechkin och hade honom på 8:e plats över världens bästa spelare.
Ja. Men det intressanta med det här är att det är förmodligen första motgången i hela karriären.
Faktiskt, alltså riktiga så när det inte stämmer liksom.
Och då blir det spännande att se hur han hanterar det. Men jag, som jag sa, jag är ju övertygad om att bara det lossnar så att han slutar hålla klubban så där hårt. Man ser ju på honom att han är lite nervös helt enkelt. Eller frustrerad. Mm. Men det kommer ju att lossna. Och när vi ändå är inne på Vancouver, då ber jag att få toppa det här med Nils Höglander har gjort det bra. Han har inte rivit ner tapeterna precis, men han har gjort det bra. Han blir vassare och vassare för varje match. De tycker väldigt mycket om honom i Vancouver. Han såg en fantastisk passning till Tanner Pearson igår när han kastade sig fram och vräkte pucken in i slottet. Ja. Det är fint.
Och han får ju fortsätta spela i den där enda kedjan, höll jag på att säga, som har fungerat hela säsongen med Bo Horvat och just Pearson. Alltså ja. Horvat är ju också där uppe med Marner och har väl gjort 10 poäng hittills och delar poängliga ledningen när vi spelar in det här.
Ja, jag är
det
inte varit upp.
Den bästa kedjan.
Jag är inte upp om Vancouver, jag är inte upp om Elias. Jag tror att det kan bli bra. Sen måste man, när man håller på med divisionen, såklart Connor McDavid och Leon Draisaitl, men det är så givet så att ja, ni alla vet hur ja, fantastiska de
är. Det är bara att stå och applådera lite grann sen. Ja. Som man brukar göra.
Mm. Ja, men då lämnar jag scenen för dig och Central.
Ja, då blir det Central då. Okej, då ska vi se vilken ordning jag tar de här. Ja, men jag kan börja med en fixstjärna då. Jag har lite sån här Ekeliv-namn hörde på sig också, lite konstiga, obskyra. Men jag vill lyfta fram då Patrick Kane som i skymundan fortfarande är en av världens absolut bästa hockeyspelare. Mm. Han spelar ju ett lag som inte tillhör eliten verkligen längre. De tog ju 2 segrar mot Detroit här i ett riktigt jumbo-möte.
Ja.
Det sa nog inte mycket, precis. Men jag tycker Patrick Kane såg bra ut om den där Tampa-matchen också mot Florida. Och förra säsongen gjorde han alltså 84 poäng på 70 matcher och slutade väl så här 5-6 poängligen. Och ingen tog notis eftersom att Chicago... Ja, de gick ju faktiskt till slutspel till slut och gjorde bra ifrån sin bubblan. Men ja, man har glömt bort lite att Kane är fortfarande... otroligt bra. Vilken kreativitet. Liksom.
Ja. Han är verkligen en av de stora. Och han är ju också den där typen han har en kroppskonstitution som gör att han åldras långsammare än andra. Han kommer inte bli gammal.
Liksom. Nej, precis. Jag vet, året innan, vi backar 2 år bak i tiden och Kutcher gjorde 128 poäng och McDavid var väl uppe på 116 och sånt där. Då glömmer man bort att Patrick Kane gjorde ju 110 poäng den säsongen. Ja. Han fullkomligt öser in poäng fortfarande trots att han får sämre och sämre omgivning. Men sen tar jag en gammal first overall pick och då tar jag från Tampa Bay Steven Stamkos faktiskt.
Ja. Ja, jag har de spelar så lite Tampa som man tycker man. Mm. Så jag har inte fått några grepp. Det är lite synd om Tampa och Florida som inte har begått några fel själva. De stöter på lag som måste ställa in sina matcher.
Ja, precis.
Carolina framförallt nu då. De har ju inte spela ikväll heller.
Nej, precis. Ja, nej, men och det skulle varit mot just Tampa.
Men menar du att Stammer har steppat upp i Kuchers frånvaro och gjort den mindre kännbar?
Ja, han har ju stått på 6 poäng på 4 matcher hittills. Han säger själv, jag var ju orolig nu alltså hur det skulle gå med Stamkos egentligen den här säsongen med tanke på all skada från var och förra säsongen, slutet på den säsongen och sen så i bubblan då där det bara blev en period. Och liksom det pratades om att står hans karriär på spel lite grann? Kommer han någonsin få ordning på de här magmuskelproblemen som han haft? Men han själv säger nu att han är i sin bästa form på väldigt, väldigt länge. Att det känns bra igen liksom, det känns som det ska göra. Och jag tycker han spelar med så här pondus och det känns som att han inte har missat någonting riktigt. Alltså de här Chicago-matcherna som man då inte ska dra för stora slutsatser av, han flög ju fram på isen. Och han har ju faktiskt gjort 6 poäng på 4 matcher som de har spelat och jag tycker han har varit Tampas bästa spelare.
Ja, kul.
Ja, det tycker jag har varit kul att se att liksom att det... Nej, det är gamla Stamkos som är tillbaka.
Yes.
Sen tar jag en gammal Tampa-spelare då, men som jag tycker har gjort det väldigt bra och ser ut att bli en ny Jonathan Marchessault, det vågar jag säga efter bara 2 matcher som Florida har spelat, men Carter Verhaeghe vill jag ändå nämna på 2 matcher bara då, för Florida, men har ju fått spela i första kedjan från liksom fjärde kedjan i Tampa till första kedjan med Barkov i Florida och spela 18-19 minuter i de här första matcherna och ja, gjort 3 poäng, 2 mål, 2 stolpskott därutöver. Kanske varit Floridas mest liksom initiativrika spelare och verkar verkligen ha njutit av förtroendet. Mm. Alltså äntligen få chansen på allvar i NHL.
De har ju bara spelat två matcher som du säger, men de, i de två matcherna så gjorde Florida ett bra intryck tycker jag. Och jag skulle vilja framhålla Patrik Hörnqvist där också. Han har gjort 3 mål på bara 2 matcher och sett ut att, som vi förutspådde. Han har kommit in med en dimension de inte har haft där med sin passion och sin närvaro framför kassen. Han är ju fortfarande en av de allra bästa där.
Ja, absolut. Jag skulle kunna nämna honom också, men jag vill säga det med...
Jag tror att Quinn vill älska Bengen.
Ja, precis. Vi har ju sagt att det är en perfekt fit, har vi varit inne på mycket här inför säsongen. Mm. Men ja, jag säger som sagt Overhage idag, så poängliga vinnare i AHL för 2 år sedan, så att han har ju mycket, och det är typiskt en Tampa-spelare som...
Ja, visst, typiskt Tampa. Det är Tampas förtjänst det här egentligen, eller hur?
Ja, men samma sak med Marcius som ju Tampa liksom otroligt bra i AHL, men så fanns det inte riktigt plats i Tampas truppen fast man visste att han förtjänade mer förtroende, och så får han till slut komma iväg och explodera i Florida hans fall och sen nu i Vegas då, men vi kommer få prata mer om Verhage. Det är ett svåruttalat namn som fler och fler personer kommer lära sig. Behöver lära sig.
Verhage, ja. Det tur inte du gjorde North. Då hade vi fått någon utläggning om Braden Coburn också.
Nej, det kan jag försäkra om. Att, där har jag inte samma hype.
Men
jag tar 2 spelare till. Jag kan ta i Columbus då. Så tar jag... Jag hade kunnat ta kanske Alexandre Texier. Förlåt. Men jag släpper det och liksom okommenterat. Så väljer jag istället... Oliver Bjorkstrand.
Ja. Mm. Från Dronningens by.
Ja, precis. Dansken som Tartrella har fått bli på. Han har ju varit en sån spelare man har trott lite på ganska länge.
Tror du danskarna ger dig lika gott betyg som ditt norska broderfolk?
Nej, jag är nog nere på 1 av 10 tyvärr. Men han har väl... figure it out lite grann nu i NHL, Bjorkstrand, och blivit en mer komplett spelare, och då får man ju Tortorellas förtroende också, så att han har ju varit uppe på ganska mycket minuter hittills, så är ju uppe på typ 1 poäng per match efter de första 6 sådär, och har ju också ett ruskigt skott. Bjorkstrand håller på att bli en toppspelare, och så en till spelare i Central då, jag ska väl rappa på lite grann nu, men då säger jag också, alltså då kollar jag på Dallas som också spelar lite här. Och visst, jag kanske borde nämna Pavelski som ser ut som att han fortfarande spelar Stanley Cup-final. För han har ju gjort 7 poäng på 2 matcher. De har ju verkligen varit spelsugna Dallas och krossat Nashville i de här 2 matcherna. Men jag väljer istället att tro att vi får se ett genombrott av Dennis Gurianov den här säsongen.
Ja.
2 mål. Ja, gjorde mål i båda matcherna, första matcherna. Gjorde ju faktiskt 17 poäng i slutspelsbubblan, Dennis Gurianov.
Det var ju några som verkligen kom upp på en ny nivå där. Det var ju lika med Kiviranta, och det var nästan ännu mer oväntat.
Precis, och 20 mål som han gjorde i förra grundserien i ett Dallas som hade svårt att göra mål var faktiskt bäst i laget. Det var bättre än Pavelski, och bättre än Ben, och bättre än Seguin och Radulov och sådär. I år så kommer han få ta ännu större ansvar, för Seguin är ju skadad nu. Ben är också skadad. Ja. Så att Gurianov är ju liksom, han är en av deras absolut viktigaste spelare framåt nu, och har ju hittills redan börjat liksom smacka in kassar. Så att jag tror Gurianov... i år kommer han också bli en sån här ett namn som folk pratar om.
Ja. Jag tycker du är lite för njugg mot svenskar. Du vill inte nämna svenskar igen. Jag tycker Filip Forsberg förtjänar ett omnämnande här. Nashville har verkligen varit upp och ner och gjorde en riktig plattmatch där när de fick stryk mot där. Men Filip har ju han skjuter med skarp ammunition i år. Uppe i 4 mål på 5 matcher. Han har sett riktigt vass ut till skillnad från många andra i laget.
Ja. Nej, Nashville är jag inte så imponerad av, men jag håller med.
Du kan väl ge Filip ett...
Absolut, men däremot att Filip Forsberg har öppnat säsongen starkt, det köper jag rakt av.
Ja, härligt. Men då är det East då. Ja. Och apropå svenska, så börjar jag faktiskt med ett svenskt namn här och säger Niklas Bäckström, för att som sagt, det har ju varit 2 matcher nu där de har saknat Ovechkin och Kuznetsov framåt. Och då har istället Bäckis, true to his character, så har han tagit ännu större ansvar och inte bara playmaker, han gör ju mål nu också. Han har också gjort 4 mål.
Ja, precis. Det brukar ju, nu överdriver jag. Jag höll på att säga att det brukar vara hans totala målskär på en säsong. Och så är det 65 assist.
Det var fantastiskt.
Nej, det var hårt. Nej, men absolut. Han har verkligen tagit ansvar. Ja. Och visat att han är ju inte beroende av en Ovechkin vid sin sida eller att det är så, utan Bäckström är ju en playdriver himself.
Ja.
Det visste vi ju det, visserligen, men han har verkligen understrukit det.
Ja, men Bäckis är en sån man vill hålla i handen när det blir såna här situationer. Han lugnar ner allting och så nu gör vi så här, som ni säger, jävlar. Nu
får vi han är ju ganska obrydd som person liksom.
Ja, och nu får vi väl, då får vi ändå steppa upp. Det gör man ju hemma i Gävle, på Brynäs.
Ja, Brynäs är fint. Det är mitt laget. Det gillar jag inte, men det säger jag. Men,
så applåd för Bäckis.
Absolut.
Sen så ber jag att få nämna Jack Hughes i New Jersey.
Bra.
Ja, för att vi vet alla att han levde inte riktigt upp till förväntningarna i fjol, men då var han ju bara 18 och nu är han 19. Det är ju en jävla skillnad.
Nej.
Men han har kommit in i sig själv nu, blivit mer van vid NHL-formatet och livet i NHL. Och, ja, jag såg honom till exempel här på Garden när Devils skrappade till Rangers ordentligt. Då gjorde han 2 mål och en assist och sen en lysande assist som dessvärre blev bortdömd också. Han var dominant den matchen och det har han ju fortsatt vara. Även när de slog Islanders, vilket var jävligt imponerande, med 2-0 hemma.
Med Wedgwood i kassan dessutom. Alltså. Ja. Fjärde keeper i Tampa förra året.
Mm. Det känns som han kommer att bli en riktigt stor spelare i Jack Hughes. Han var draftet av på goda grunder och nu börjar vi se att den utvecklingen tar fart, tycker jag.
Ja, precis. Det är ett helt annat lyster kring han, alltså en helt annat självförtroende, en helt annan pondus. Man såg de tecknena i fjol också, att han var puckkär och försökte få det att lossna. Liksom. Men det var någonting som fattades och han var ju extremt ineffektiv. Liksom. Och det var för svårt. Liksom. Ja. Han spelade för krångligt, men nu jag tycker han liknar lite så här åt Barzal-hållet.
Ja, fast jag tror att han kommer bli ännu bättre.
Ja, men det är lite den stilen, tycker jag.
Ja.
Men, kanske ännu bättre.
Mm. Det är väldigt intressant att följa den här säsongen. Jag går vidare med just Islanders som de mötte och vill framhålla målvakten Semyon Varlamov. Han inledde alltså säsongen med 2 raka nollor. Det har ingen i Islanders historia gjort. Och det säger inte så lite. Till slut var det någon som lyckades göra ett mål på honom då, men han har bara släppt in 1 än så länge. Och man trodde att det skulle vara den nya Sorokin. Mm. Men han verkar snarast bara ha inspirerat sin landsman till ännu större saker. Så att Islanders har väl bara varit upp och ner. Jag tror Barry Trotz är inte nöjd med att de åker och får stryk av
Devils
i The Rock. Men Varlamov, där har han... det känns som en sån här Mitch Korn-succé igen.
Ja.
Har fått upp på någon ytterligare nivåer.
Frågar man om Mitch Korn får pli på Sorokin?
Ja, det var ju säkert.
Hör du den Vänholmaren?
Nej.
Sorokin.
Oh! Oj, ja, det var en bra Vänholm.
Ja.
Det var han som vände sig om i Vancouver var vi då, 2010 på OS. Vi såg Finland spela och Rask släppte in ett halvdant mål. Vänholm vände sig till mig. Den där kan man ju tucka att han skulle ha tagit. Det var första gången jag hörde det. Jävlar vad jag skrattade.
Ja, precis. Ja, det har man hört några gånger sedan dess. Men Vänholm, han är ju inte från Göteborg. Det är obegripligt att han inte är det. Ja.
Philadelphia har också blandat och gett, får man säga. Det har inte sett något bra ut på slutet. De saknar Sean Couturier något enormt.
Mm.
Och det gör jag i New York Dolls också.
Ja, det förstår jag. Mm.
Men jag vill ändå framhålla Travis Konecny. Han fick ju ett stort genombrott redan i fjol. Men han kommer bli ännu bättre i år. Jag tror att när vi den här säsongen läggs till handlingarna så kommer TC att räknas som en av NHLs allra bästa. Han har framförallt ett målsinne som är helt finemang. Han är giftig som fan.
Precis, alltså han har den här killerinstinkten.
Ja.
Han är lite, inte på Hörnqvist-nivå, absolut inte på andra sätt. Men det här lite så här, han är rädds ju inte att, ja, men han är, det är en ruggig liksom motor på honom.
Ja.
Jag var besviken på honom i slutspelet. Han gjorde ju knappt ett mål då, men...
Var du besviken?
Ja, jag var besviken. Ja. Jag var så. Men vilket genombrott i fjol. Han vann ju faktiskt interna poängligan då i Flyers. Och han ser ut att göra det igen. Kanske med ännu större marginal, vem vet.
Och nu kommer det ett väldigt oväntat namn, tycker jag själv. En person jag aldrig trodde jag skulle ta upp i sådana här sammanhang. Men jag tar Jared McCann i Pittsburgh.
Det var det värsta. Mm.
Ja. För att Pittsburgh går ju riktigt bra faktiskt. Eller de tar ju poäng här och där och lyckas hålla sig rätt högt upp i tabellen. Och det beror inte så mycket på att Superstars har levererat. Crosby var ju helt okej, men Malkin är ju fortfarande under isen. Det är istället den här tredje kedjan som McCann bildar med Bluger och Tanev som har räddat dem flera kvällar i rad och sett väldigt vassa ut för att vara en tredje kedja framförallt. Och han leder väl den lite ute på sin kant, McCann.
Mm. Ja, just det. Han som har studsat runt i lite olika klubbar var ju ett första rundaval för Vancouver från början. Och så var han i Florida och så halkade han med Bjugstad-trade till Pittsburgh. Och så liksom nu så börjar det lossna.
Ja.
Också en ganska smart spelare egentligen. Han har väl kanske ingen sån här tydlig styrka, utan det är bara att han är allmänt bra liksom.
Ja.
Ja.
Ja, nej. Applåder där.
Ja, de tände till efter din krönika, vet du.
Ja,
de läste den och blev sura. Precis som andra läsare när de fick massa mejl.
Mm. Ja, ja. Det får man stå.
Ja, ja.
Ja, men då har vi bara West kvar och några broccolipajens favoriter. Ja,
jag ska försöka ta lite snabbare här nu då. Men jag börjar med Anze Kopitar.
Ja, jag tänkte just på honom. Hoppas han har tagit Anze. För att, han är symbol för ett Los Angeles som ser mycket bättre ut än vad jag hade trott.
Ja, det anser jag också. Nej, nej, jag ska sluta. Jag har ingen koppling till Göteborg överhuvudtaget, så jag kan inte det. Men ja, nej, absolut. Alltså, LA Kings har ju fått en ganska bra start. Och jag hypar ju dem lite inför säsongen också. Jag tror inte så mycket på dem i längden, men att de är ju verkligen ingen slagpåse.
Är de bättre än i fjol?
Mm. Och underliggande siffrorna var bra redan då, och Todd McLellan är en bra coach, och Anze Kopitar är ju också lite som Patrick Kane, fast det är ännu högre utsträckning vill jag säga, bortglömd. Det är ju Bergeons gamla antagonist om Selke Trophy-priset liksom.
Ja.
Där har du ju verkligen en härförare och någon att titta på om du vill utvecklas som hockeyspelare i alla tre zoner, för att han är ju enormt ansvarstagande, spelar enormt mycket och är väl den största anledningen till att LA Kings liksom inte totalt av bottom out. Det har de väl gjort visserligen senaste åren, men han är ju
alltså, han har en hockeyhjärna som är en av de allra finaste, tror jag, i världen.
Precis, kollar man på förra säsongen till exempel, han kom ändå upp i 62 poäng, och visst, det leder ju inte till några rubriker, för det genererar en 30:e plats totalt i poängligan, och det är liksom, ja, det är väl inte sådär anmärkningsvärt, men det är ändå 19 poäng fler än någon annan LA Kings-spelare förra året, så att han drar ju verkligen det där laget med en helt annan omgivning än vad till exempel då antagonisten Bergeron har i Boston liksom.
Ja.
Så att han är ju fortfarande en världsklassspelare, och ja, när vi spelar in det här så är han ju en av alla spelare som har gjort 10 poäng och därmed delar poängligaledningen.
Ja, vi skulle vilja samtidigt nämna Adrian Kempe.
Ja.
Det har ju varit kul att både Elias Andersson och Grundström har gjort mål och sett fina ut när de har spelat. Men Adrian Kempe har ju varit ett riktigt utropstecken. Några av målen har blivit bortdömda dessvärre. Eller han har, de har tagits ifrån honom till slut. Men han har ju varit inblandad. Och det här måste ju ses som hans bästa säsongstart i NHL-karriären.
Precis, och Todd McLellan har ju sagt att jag tycker han ser bra ut i år och vill ge honom chansen med Kopitar i första kedjan och petat ner Dustin Brown.
Det är ju det också. Är man en hyggligt begåvad spelare och får lira med en sån som Kopitar, då blir man ju bra.
Precis. Så att, ja. Nej, det var länge sedan vi pratade om Kempe. Liksom, men det kanske är dags för honom nu när han har uppenbarligen förtjänat McLellans förtroende och får spela med en av ligans bästa centrar.
Jag pratade med honom häromdagen. Det har inte varit så ofta att man har haft anledning att ringa honom. Men det var jävligt trevligt. Han är rolig att prata med. Han har mycket att säga om hockey. Kul att det liksom händer.
Ja. Ja, men en annan attraktion den här säsongen har ju, som vi har pratat mycket om, som måste nämnas, det är ju Kirill Kaprizov. Det var väl framförallt första veckan där när han blev first star of the week enligt NHL som det gnistrade.
Mm.
Sen har han inte trillat in lika mycket poäng, men han står fortfarande på 6 poäng på 6 matcher när vi spelar in det här, och det är ju inte brist på highlights-klipp på grejer han gör, även sånt som inte renderar i poäng, alltså vilken teknik och vilken kreativitet, vilken pondus, vilken, alltså just det här med att han är någon slags Panarin, Tarasenko, Svechnikov, Ovechkin vad ska jag säga, kombination. Han är ju liksom en 91 kilos pjäs och samtidigt snabb och rörlig som en Panarin.
Ja.
Och lite det här,
eller som Panarin var. Panarin och Minka har inte inlett säsongen så bra i Rangers. De har långt kvar till fjolårsformen, de två. Det är ett av problemen för Rangers. Får ni skjuta in den parentesen?
Ja, men det är relevant. Nej, men så att vi får se. Men Kappis har som sagt tappat lite nu på slut. Men det är ju det är som var sagt hela tiden, att där har äntligen Minnesota en fixstjärna och han har hållit vad man...
Ja,
all hype är ju, verkar ju...
Lätt den mest sevärde i Minnesota sen Gabriks ungdom.
Ja. Gabby, hej! Vad blir det? Kaprizovs?
Ja, jag kommer inte på det på raka, men jag lovar, jag ska komma upp med något. Jag tycker Minnesota överhuvudtaget har motsvarat de här rätt så högre förväntningarna vi har på dem i år. Återigen så kommer jag dra med mina svenskar. Jag skulle vilja ge en shoutout till Joel Eriksson Ek. Går från klarhet till klarhet. Och jag tror är väldigt viktig i det laget.
Kanske den jämnaste, bästa centern hittills i laget faktiskt.
Ja. Mm. Och de älskar honom, att han är ju så grisig typ som man aldrig blir av med.
Nej, precis. Han är ju, just det, var inte det The Athletic när han utsågs till den jobb... Det är så här, jag kommer inte ihåg exakt vad definitionen var, men av motståndarna utsågs han till typ den jobbigaste spelaren. Eller så här...
Ja, de sa ju det, spelarna själva i laget. Det räcker att se hans ansikte så blir man irriterad.
Ja, så var det. Just det, så. Nu, exakt, det var så det var. Då bara titta på honom så ser han, så blir man ju sur.
Ja, han har någon uppsyn som gör att man blir liksom irriterad.
Ja, det är ju ett speciellt omdöme. Ja. Men sen har jag faktiskt nämnt Connor Garland i Arizona.
Jaha.
Det kanske var lite oväntat. Ju 6 poäng på 6 matcher, men jag tycker hans historia är lite intressant. Det var därför jag tog han. Börjat bra den här säsongen. Men det är ju en sån underdog som har fått kämpa i uppförsbacke hela karriären. Draftade som överårig. Och sen 2 fulla AHL-säsonger innan han ens fick göra en NHL-debut. Men nu är han ju given i Carolina och en av deras bättre målskyttar. Och liksom viktigaste spelare offensivt. Och verkligen etablerat sig i NHL och blivit så bra. Och det, där vet jag att han, alltså, hans siffror var ju väldigt imponerande i QMJHL, juniorligan i Quebec. Alltså han vann ju faktiskt poängligan där minst ett år. Så att det är inte så svårt att förstå att det borde kunna bli något av honom då, tycker man. Men samtidigt så, hans klubb som han spelade i, Moncton Wildcats, det var en av få klubbar som liksom i startfasen hade samarbete med John Shakers egna statistikföretag.
Ja.
Så John Shaker hade ju full koll på Connor Garland då. Och samma sommar som John Shaker tog över, han blev väl inte general manager då, men han klev in som assisterande och blev en del av Arizona Coyotes. Kort därefter så ser han naturligtvis till att drafta Connor Garland då, utifrån sina statistiska parametrar. Och ja, efter lite om och men med tur i AHL så ser det ut att vara en riktigt bra spelare.
Apropå Shaker, såg jag att det kom nyheter om honom idag. Han straffas återigen av NHL.
Avstängd resten av året.
Han fick ju sparken, men eller hur det nu blev. Han har ju försökt vilja ha nytt jobb, och framförallt har det pratats om att Devils vill ha honom i organisationen. Det är tydligen Coyotes då, som ju de skildes ju fruktansvärd disharmoni. Och det vill de stoppa och ha klagat hos ligan, och nu blir han sparkad, eller nu blir han avstängd. Han får inte jobba någonstans förrän nästa år. Alltså 2022.
Nej, det är lite, men han har ju...
lite märkligt. Alltså han får sparken, men han måste jobba kvar.
Ja, exakt. Nej, men uppenbarligen har det varit lite ful fisk och undangått NHLs regelverk. Dels det här med draft-grejen som de straffades för. Alltså han är ändå general manager och har översyn liksom hur klubben agerar. Och dels så har han alltså förhandlat med Devils bakom ryggen på Coyotes. Så det får man inte göra. Det är därför han blir avstängd då.
Ja, det var väl inte så bra av honom.
Nej. Ja, jag har två namn kvar.
Ja, du har ju det. Det tar lång tid när du ska...
Ja, precis. Ja, men jag tar dem lite snabbt då. De här är spelarna ni känner till. I onekligen. Jag tar först Shea Theodore som har varit väldigt bra i Vegas här i början.
Det är många som har varit det.
Ja, precis. Men där också i slutspelsbubblan, alltså 19 poäng på 20 matcher gjorde han ju då. Och jag tror det här kommer bli säsongen när man omnämner Theodore som en av ligans absolut bästa, och åtminstone offensiva backar. Att det, liksom, det är inget så här hipp namn längre, utan det är ett självskrivet namn. Och sen så tar jag också från Vegas, faktiskt inte Romy Lehner, utan Marc-André Fleury.
Jaha, bara för att han höll nollan här senast.
Ja, jag har släppt in 3 mål på 3 matcher bara. Så att han har ju visat i alla fall att han har inte gett upp kampen om första spaden som ju Lehner sett ut att ha fått med sitt långtidskontrakt och sådär. Och man försökte bli av med Fleury, men hittade ingen som ville ha honom för det kontraktet som han sitter på. Så att, men hittills så har han visat i alla fall att han inte gett upp.
Kan bli en trade bait så småningom.
Ja, men vet, precis. Han har höjt sitt marknadsvärde nu igen när han varit så bra, om man kan fortsätta på den här inslagen.
Så skulle de kommer ju vara i slutspelslag själv. De kommer vilja ha 2 bra målvakter.
Ja, precis. No. Ja. Men nu var jag klar till slut.
Ja, fint. Mm. Det är duktiga vi.
det var slutsatsen.
Till slut lyckas vi, fast det tar sin tid ibland.
Ja, det tog 2 dygn att spela in den här podden. Men jag ser det som 1 steg bakåt och 2 steg framåt nu med min nya burk, som jag är väldigt nöjd med.
Mm. Ja, vad härligt. Mm. Ja, jag ska ladda om. Jag måste gå ut i snövädret och handla. Jag har ingen kaffe och jag måste ju ha det när det är en sån urladdning till omgång ikväll. Jag ska sätta mig och också slutföra intro som jag redan har börjat på långt i förväg. Efter de här 13 matcherna. Vilken knockout. Så det blir, enda problemet är att sådana kvällar så sappar jag för mycket. Och man tappar ju, man får ingen grepp om matcherna, man sappar runt för mycket. Man måste bestämma sig för en match.
Ja, jag gillar inte riktigt heller det här med, jag har testat att liksom slå upp 4 matcher samtidigt, men jag gillar mer att fokusera på 1 eller 2 matcher.
Ja.
Men det är klart, det är ändå kul när det bara smäller till, och det är roligt fantasymässigt också när det bara trillar in poäng här och var. Man hänger inte med, det är bara puff liksom.
Vad ska man se då? Av 19-0-matcherna har vi Boston mot Penguins, Sabres mot Rangers, Devils mot Flyers, Capitals mot Islanders, Blue Jackets mot Panthers. Ja, sen är det bara en timme senare börjar Predators mot Blackhawks, Jets mot Oilers, Wild mot Kings. En halvtimme senare Stars mot Red Wings, och så har vi sena matcher mellan Vegas och Blues, Flames, Maple Leafs, Avalanche, Sharks, Coyotes, Ducks. Oj, oj, oj. Ja. Förstår du hur det blir för mig som korre? Hur allt som ska ringas in och skickas till Elisson i morgon bitti?
Ja, du, jag vet inte när du ska gå och lägga dig egentligen. Det blir, ja, det, men du är van vid såna kvällar. Det är en torktumlare liksom.
Ja. Ja.
På det viset kanske det är skönt med de här mellandagarna då.
Ja, lite. Imorgon onsdag är jag istället ledig när det är bara 2 matcher. Då ska jag och några vänner smita från New York. Vi tar båten över till Hoboken i New Jersey och har bokat på restaurang. Där får man äta inomhus.
Ja, okej. Ni gör en sån grej.
Ja, och då kan inte New York göra någonting åt.
Nej, precis. Så jag ska kanske smyga in då att jag kommer göra något väldigt kontroversiellt här snart och eventuellt åka till Norge i detta läge. Det är
gränsen stängd?
Absolut. Nu är det ju mutationer och sånt där som har dykt upp, och det är väldigt väldiga restriktioner och avrådan hit och dit. Så att det får man inte göra. Men jag har ju min käraste där och jag vill ju sitta i karantän i hennes hytte. Så att då måste jag passera Gärdemoen sådär, men
sommarstugan alltså, det är hytter det.
Ja, precis, eller vinterstuga blir det.
Ja, just det. Kan du podda därifrån?
Ja, men det kan jag göra i alla fall. Så att det är möjligt att någon podd här i februari sker i en, eller flera till och med kanske, i en hytte.
Norskt uttal.
Ja, I hytten da så blir det sånn en ølbåt med Bjurman og Ekelin da, så det blir veldig koselig. Mm.
Koseligt är precis vad det är. Och koseligt ska det bli ikväll. Nu ber jag att få tacka för mig.
Mm. Och dig. Jag säger detsamma. Ja, tacka för mig.
vi hörs inom kort. Som vanligt.
Ja.
Och vi säger hej då.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.